Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Solo sport med Vacki och publiken jublar
idag igen. Enkel VA.
Roberto, we love you.
Det är bara min morsa som gör det. Det är alla hjärtans dag när vi spelar in det här.
14 februari.
Ja.
Ja. Det så stämmer det.
Enkel V-A-C-C-H-I stavar jag mitt efternamn och du B-R-O-S-T-R-U-M.
Stämmer.
Snabb jag var där.
Ja, där var du snabb. Verkligen. Hur är läget med dig?
Jo, men det är synd att klaga. Det är ändå ingen jävel som bryr sig. Så.
Eller hur? Nej,
så är det, lika
det är bara
bra
att byta ihop.
Nej, men det är jättebra. Det är kanon. Det är alla hjärtans dag. Det har varit vårlikt väder i Sverige de senaste dagarna där jag befunnit mig i alla fall. Och, man blir ju lite lyckligare och man blir ännu mer sugen på att börja cykla igen.
Ja, verkligen. Och man ser att det är ett annat ljus nu. Ja. På morgonen när man vaknar så är det, ja, börjar bli ljus i alla fall.
Ja, men det är så himla härligt. Alltså. Ja. Jag är så glad.
Ja, verkligen. Ja. Härligt.
Du då, hur är det med dig?
Det är bara bra, tack. Och jag känner detsamma. Det är skönt med lite sol och ljusare tider.
Ja.
Och att vi går mot bra cykel- och träningssäsong generellt. Så där. Våren är ju härlig. Komma ut, verkligen. Vara ute mera.
Jo, och så börjar ju liksom cykeltävlingarna mer och mer. Och lite större tävlingarna börjar nu köras igång. Och, till veckan så ska jag börja kommentera cykel igen. Ja. Det är första cykelsändningarna som jag ska ta under den här säsongen då, 2017.
Just det.
Och det är väl min 25:e året som jag kommenterar, tror jag.
På Eurosport?
Ja.
Wow. Mm.
Så det blir häftigt. Och jag ska börja med Ruta del Sol. Vuelta, ja. Andalucía. Det ligger ju i de sydligaste delarna av Spanien. Ni vet, Andalusien, Jaén, Sevilla. Och allt vad det innebär. Det är en jättestor region för övrigt, Andalusien. Så att de ska ta sig runt på 5 dagar, det är jävligt imponerande.
De får cykla snabbt.
Nej då, men det är en tuff tävling. Och jag ser fram emot att få kommentera cykel. Och känna av den känslan.
Ja, vi kan väl börja där i cykelvärlden då. Mm. Eftersom vi ändå är inne på det temat. Vad har skett i cykelvärlden?
Ja, det har väl inte hänt så där jäkla mycket egentligen. Alltså, jag såg något uttalande från Fabian Cancellara, i alla fall från hans bok, där han uttalade sig liksom att han inledde sin karriär när den här eran med dopning var. Men det finns ju en viss skillnad på etapploppsåkare och sådana som mig som satsar på klassiska cykeltävlingar, alltså endagslopp, och som inte har så stor nytta av dopning.
Okay.
Ser du min haka?
Ja, den hänger långt.
Den bara studsade i golvet. Jag tänkte, är han helt dum i huvudet? Det var min första tanke.
Ja.
Stämmer det? Kan han verkligen ha sagt det? Finns det på kartan att han har sagt det? För alltså, det första jag tänker på, om han har gjort det, och det är ju hans bok, så han bör väl rimligtvis ha sagt det.
Just det.
Det är att då erkänner man i stort sett. Alltså ja. Det är helt sjukt alltså. Du vet, du kan ju hålla på med en idrott i 3 sekunder och ha nytta av dopning givetvis.
Verkligen.
Så om du håller på att cykla 260 km på leriga vägar, på gatsten där han var som bäst och alla besvär, jag menar det är väl klart som fasiken han har nytta av dopning.
Mm.
Liksom försöka liksom lägga över dopningsskulden på de som kör etapplopp. Och alltså, det var helt chockerande faktiskt. Det var helt chockerande.
Jag tror att 100 meters löpare har ganska stor fördel av doping till exempel. Så jag tror att den teorin är rätt lätt att spricka hål på.
Ja, det var ju helt knasigt alltså. Ja. Men som sagt, det var ju flera ganska knasiga uttalanden tycker jag. Så den boken tänker jag inte köpa.
Nej.
I sådana fall bara för att verkligen med egna ögon. Men jag kan ju låna den av någon.
Just det.
Kan kolla
så slipper du sponsra om det är sant. Det är
ja, står. Precis. Ja. Men ska han inte tjäna pengar på om det är så han tänker. Ja, det var jättekonstigt.
Ja.
Mer saker. Armstrong blir troligtvis stämd på 900 miljoner kronor.
Okay.
Det är ganska mycket pengar.
Det är lite slant där.
Shit alltså. Och det är ju angående hans dopningshistoria.
Och vem stämmer honom på det?
Det är ju, vad jag förstår, staten. Alltså US Postal Service som han tävlade för. Det är ju statsfinansierad sponsring.
Mm.
Så
det är inte kul.
Nej, men så går det.
Så går det. Ja.
Det var ju en omfattande alltså dopningsverksamhet i hans lag och han var ju givetvis en av de styrande där i hela det här teamet så att, men annars är det ju massa kul som händer också. Snart är det dags för damernas World Tour att dra igång och det ser vi fram emot. Och vi ska ju ha en intervju med Emma Johansson i den här podden.
Ja.
Vi hade ju, kommer du ihåg att Emma var med i vår allra första
poddavsnitt?
Det var skitlänge sedan.
Ja.
Eftersom vi har ju varit lite dåliga på att uppdatera oss. Liksom, och inte har känt att vi har haft tid. Och nu har vi bestämt oss för att gå lite hårdare åt det med vår podd. Men Emma ska vara med. Och jag är ju lite intresserad av att höra vad hon har att säga. Alltså, för när jag kontaktade henne och hennes man Martin Westby nu. Så var de på väg till Belgien inför säsongstarten.
Mm.
Jag menar, hon har ju lagt av.
Ja.
Och då undrar jag vilken säsongstart pratar hon om. Va? Ska de plocka svamp?
Ja, exakt.
Är det svampsäsongen som är på gång?
Har hon inte lagt av eller är det han som har en säsongstart?
Nej, men hon ska ju cykla. Men hon kommer att vara lite mer av en stödperson till andra om man säger så. Vad jag har förstått.
Ja.
Men det blir spännande att höra vad hon har att säga själv. För hon har ju liksom lite planer att tävla ändå. Kanske lite mountainbike vi har förstått. Cykelcross den här vintern. Men vi får väl höra.
Ja, spännande. Det får du snart reda på.
Ja, annars är det ju på damsidan i år är det Emilia Fahlin som får bära det liksom favoritskapet om man säger så. Eller de lite större förväntningarna bland de svenska damerna. Vi har ju en hel del som är professionella till skillnad mot herrarna. Så har vi väldigt få där på någon högre nivå. Men på de sidan ser det betydligt bättre ut. Och Emilia var ju riktigt bra förra året. Alltså var hennes bästa säsong. Vann ju världscup eller World Tour-tävlingen i Vårgårda på hemmaplan. Så att, det blir intressant att följa henne också. Men lite sugen som sagt att höra vad Emma har att säga.
Ja. Och för övrigt där om man ser på internationella herrsidan och damsidan. Vad har du för spekulation om bra prestationer där?
Nej men alltså överhuvudtaget menar du så det är ju på damsidan tror jag ganska mycket samma som förra året. Det finns ju framförallt holländskorna är ju otroligt bra. Det visar de ju också flera gånger om i fjol. Och nu handlar det inte bara om en tjej som heter Marianne Vos som har varit stor dominant liksom under de senaste 10-15 åren. Utan nu är det ju flera andra som har dykt upp som Anna van der Breggen. Det var ju hon som slog Emma Johansson i spurten på olympiska spelen. Annemiek van Vleuten är tillbaka och kör riktigt bra. Det var ju hon som vurpade på OS-loppet utför och alla höll andan och trodde att hon hade nästan strykit med. Det var ju så fruktansvärt vurpa men... Hon klarade sig väldigt bra. Bara någon vecka senare så vann hon ju en tävling igen.
Just det.
Sen på här sidan så är det ju, det är klart att det är mycket som kommer att hända. Det är ju intressant för svenskt vidkommande. Det är intressant med Tobbe Ludvigsson som vi hade med i podden förra veckan.
Mm.
Men också man ser till norrmännen och då tänker jag på Alexander Kristoff som ju hade en lite mindre bra säsong i fjol mot vad han hade åren innan. Om han kan komma tillbaka till den nivån igen. Det är ju några stycken som ska lägga av, bland andra Tom Bonen gör ju sin sista tävling i samband med en av de mest klassiska cykeltävlingarna som gör Paris-Roubaix. Kommer han avsluta karriären där? Sen är det ju en vild diskussion också inom cykelsporten som jag också är spänd att följa angående användandet på landsvägssidan då av skivbromsar. För det har ju inte varit tillåtet och nu har man öppnat upp igen. Det var ju tillåtet en kort period i fjol. Så blev det en vurpa där man anser, i alla fall den cyklisten som blev drabbad, framvänt också, att han fick just en bromsskiva rätt genom knät. Alltså han skojade upp, så det var ju fara för hans fortsatta karriär. Mm. Men då är det ju andra som säger att det var inte alls bromsskiva, utan det var ju liksom ett kedjehjul som drog in i knät och sådär. Men hur som helst så då tog de en paus igen, men nu får man tävla återigen. Och nu är det ju några stycken som har Tom Boonen bland annat och Marcel Kittel, hans stallkamrat i Quickstep-laget, har ju vunnit till och med tävlingar i år med skivbromsar.
Ja.
Och nu är det liksom på tapeten igen att de professionellas organisation har skickat brev till Internationella cykelförbundet om att häva den här beslutet om att det är okej att köra med skivbromsar. De vill liksom att de alltid ska ta längre tid. Ja. Och enligt dem så är det 600 professionella herrcyklister då i det här fallet som har sagt att de inte vill ha skivbromsar i klungan. Framförallt vill de inte ha både skivbromsar och de traditionella fälgbromsarna då. För att eftersom de anser att det kan finnas en fara i de hastigheterna de kör, så tight så de kör, så blir det ju liksom att skivbromsarna nyper åt lite bättre än fälgbromsarna och då kan det bli risker där. Sen är det också just att skivbromsarna blir väldigt varma utifall det blir en vurpa. Och nu finns det ju för sig skivbromsar som är lite mjukare i strukturen liksom, som gör att de inte ska vara lika vassa som förut. Så att det har de väl kommit fram till att det är väl det de har lyckats få fram nu då. Men det är flera andra saker som den här organisationen tycker att de borde ta tag i innan de släpper det fritt.
Just det.
Och det kan ju, är det så att det ska vara, jag menar det är ju vissa cykeltillverkare lite större också, riktigt fina cykelmärken som inte ens har cyklar som är gjorda för skivbromsar. Så att ja, då blir det problem givetvis.
Är det en stor fördel då, tror du, att cykla med
Ja, jag är ytterst tveksam alltså att det kommer att bli någon färre vurper. För det är ju det man är ute efter egentligen. Ja. Att det ska bli effektivare att bromsa, att bromsarna ska ta lite bättre. Men i vissa fall såklart så kan du, jag menar vi som lever i ett land där det är fuktigt väldigt mycket och det regnar mycket och sådär, så är ju skivbromsarna mer effektiva i alla väder så att säga. Medan fällbromsarna kanske kräver en lite längre bromssträcka, speciellt om det regnar då. Men det finns ju också riktigt bra fälgar och bromsgummi, om man kallar dem så, som är effektiva. Så att det är ju väldigt svårt att få liksom exakt samma bromsverkan, och så har det ju alltid varit i och för sig. Det är ju inte bara nu skivbromsar kontra fälgbromsar. Så att, men i vissa fall kan jag tycka att det är okej, men i proffscirkusen så är jag tveksam faktiskt. Jag tror inte vi kommer att få se färre vurpor.
Nej.
Tvärtom så kanske de tar, alltså om de fler gånger kanske tvingas nypa åt, så nyper de för hårt. Och att det kan ställa till det mer än vad fällbromsarna gör.
Ja.
Och att man kanske tar större risker ut för att man vet att skivbromsarna är mer effektiva. Man kan börja bromsa senare än tidigare. Och att man kanske på grund av det riskerar någonting. Så att, och det är väl lite det jag tror med det oroliga för cyklisten också.
Just det.
För att det är ju helt andra farter än för mountainbike till exempel, som har skivbromsar sedan länge. Cykelcross finns ju också, cyklar med skivbromsar. Det är ju inte samma hastighet vi pratar om. Och det är ju där det, man pratar också om huruvida liksom, det är ju så smala däck så att man kan ändå inte åka eller bromsa hårdare än ett visst tryck förrän däcket släpper, så att säga, att det börjar glida på asfalten. Så att det är mycket med det där, vet
du. Ja.
Fy fan. Nu har jag pratat i 10 minuter om det här.
Du kan en hel del om det, hör jag också.
Ja, men det är klart,
det är en passion för cykelsporten när du kan prata så här länge om skivbromsar. Men och du själv då? Vad kör du för bromsar nu, i din stora satsning inför Vätternrundan?
Det är fälgbromsar. Jag har ju sagt massvis med gånger att det där kommer jag inte att börja med. Det där kommer jag inte att börja med. Det där. Så trillar jag ändå dit hela tiden. Va?
Ja.
Men det har jag sagt och det kommer jag att stå för väl. Att jag aldrig ska köra med skivbromsar på en landsvägscykel.
Okej. Okay. Mm. Så det blir... Ja. Och din satsning inför...
Och framförallt det estetiska. Jag tycker det är fult.
Ja, ja. Det,
ja, det är bara, ja, det, faktiskt ja. Bara det.
Ja. Och hur går det nu med din satsning? Får vi höra.
Vätternrundan?
Ja, Vätternrundan.
Ja, men nu har jag tagit kontakt med en grupp, vet du.
Ja.
Ja, det är Niklas, en gammal cykelpolare. Niklas Gatensjö. De ska åka och de har sagt att det är okej. Okay. Och det är ett stort gäng från BMW som ska liksom köra.
Okay.
Och där kanske jag kommer att haka på. Jag har inte bestämt mig än riktigt, men jag tror det.
Ja, spännande.
Och i samband med det skulle jag vilja göra en insamling. Ska jag droppa det?
En teasa
lite grann bara. Ja. Utifall jag gör det här.
Ja.
Så skulle jag vilja göra en insamling som kan vara bra för svensk ungdomscykling.
Ja.
Har jag sagt för mycket?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Så det kan komma en sån insamling?
Ja.
Mm. Spännande.
I sådana fall.
Får vi reda på det snart eller?
Kanske nästa vecka.
Okej. Då håller oss på halster en vecka till.
Aha.
Ja. Bra, men det låter som ett beslut i vilket fall att köra Vätternrundan. Det glädjer mig. Du har ju lovat att vi ska dricka rödvin och fira när du har gått i mål.
Ja, precis.
Ja. Mm. Så det ser jag fram emot.
Okej. Okay.
Bra, vi går vidare och vi ska göra det genom att prata om alpina VM.
Ja!
I Saint Moritz.
Eller Saint Moritz, det beror på alltså, vem man frågar. Saint Moritz säger en hel del, Saint Moritz säger de allra flesta.
Mm.
Men jag tror fan man kan säga både och. Kan man säga Robert till mig så är det okej att säga Saint Moritz.
Ja, vi hade ju lite diskussion innan vi började podda här om uttalet.
Ja.
Ja. Och vad kom vi fram till? Att
Saint Moritz,
Ja, då kör vi på det. Vad har skett där?
Det är ju alpina VM som sagt var.
Ja.
Och bara för en stund sen när det här spelas in så tog ju Sverige brons i lagtävlingen. Och jag tror det är femte raka medaljen som Sverige tar. Och det är väl ingen jättesensation egentligen. Vi har ju ofta haft väldigt duktiga slalomåkare och sådär. Så
i lagtävlingen?
I lagtävlingen. Och man kör ju parallell och så är det utslagning, går på tid och så vidare. Och Sverige åkte ut med bara någon hundradel mot Frankrike som så småningom kommer att vinna hela kalaset. Men så hade man Schweiz i bronsfinalen. De var ju hemmabana.
Ja.
Så det var ju starkt gjort av dem och ro hem det där, en medalj. Tog en bronspeng. André Myhrer, Maria Petele Holmner som gör sin första tävling sedan hon skadade sig för en halv månad sedan. Och sen Frida Hansdotter då, Norbergtjejen, och Mattias Hargin som får med sig en medalj den här gången också.
Just det.
Mm.
Ja.
Extra bra tjänster med Hargin med tanke på allting som har hänt honom. Det har ju varit fruktansvärt. Men kul för honom, jättestor framgång. Men också roligt för Myhrer. Han har ju också varit borta här nu en period med ryggproblem.
Stämmer.
Sen har vi en kille som heter Felix Monsén som är fartåkare. Han är ju ung och lovande, född 94, blir 23 år i början på november.
Ja.
Och det har ju varit lite diskussioner, har jag sett i media, liksom, huruvida de här unga killarna eller de skulle köra överhuvudtaget, de här fartgrenarna, att man inte behöver åka dit till VM. För att skaffa rutin kan man göra på annat sätt, men han har levererat för fan. Det är ju 16:e plats var han ju i störtloppet. Och det var ju sensationellt egentligen. Alltså, han startade ju som nummer 46.
En jätteskräll.
Ja, det var faktiskt åt skrällhållet, det måste man ju säga.
Mm.
Så det är ju roligt. Sen körde han kombinationen också. Och då kör man ju en störtloppsdel och sen är det ju slalom. Och där var han ju också nere på, tror han var 14:e, 15:e i störtloppsdelen och så slutade han 16:e totalt. Så det är ju en framgång det också. Jättekul.
Verkligen.
Suveränt. Och det är ju roligt. Alltså för fartåkning, liksom, vi är ju vana att ha riktigt vassa i de tekniska grenarna. Alltså i teknikgrenarna som slalom, storslalom. Jag menar Stenmark och ja, egentligen så de flesta svenskarna har gjort resultat just i de grenarna. Mm. Sen har ju Anja Persson och Pernilla Wiberg, det är ju de två. Hans Olsson som har börjat kommentera på Eurosport nu. Han har ju också varit fartspecialist och varit på pallen. Och, vi hade ju Patrik Järvin också som höll på många, många år och lyckades också bra på några tävlingar. Men liksom i vissa länder, så här, typ Österrike, Schweiz, så där, då är ju nästan de grenarna, det är ju där de riktigt stora stjärnorna är.
Ja.
Det är ju liksom typ alpina skidåkningsformel 1. Går ju som en formel 1-bil. Så det var, jag har följt de där tävlingarna riktigt mycket faktiskt från det här VM:et. Och det går undan. Alltså. Man blir ju så fruktansvärt imponerad. Alltså det är så stenhårt. Det är så isigt.
Ja.
Så en hockeyarena, alltså en hockeyplan är ju nästan mjuk jämförelse. Det är helt sjukt.
Det är galna hastigheter.
Ja, alltså att de kommer runt liksom och att de vågar hålla. Och det spektakulära banor har ju varit nu också med flera hopp liksom som är galna.
Ja, alltså. Ja, de lyfter rejält.
Ja, de gör det.
Ja.
Så det är kul att ha en ung och lovande kille som är på gång i den grenen liksom, som Monsén.
Verkligen. Mm. Heja Felix. Vi får se vad han kan utvecklas till,
ja,
i framtiden.
Vi får se.
Känns hoppfullt.
You never know.
Exakt. Du är någon som hållit på länge och varit framgångsrik länge. Det är ju Lins Yvonne.
Ja.
Och hon är...
Hon som bor i 90 000 kronor per nattvåningen nu under VM.
Exakt. Det har varit mycket snack om det. Hon lever lyxliv.
Ja, vad skönt för henne.
Ja, 32 år är hon ju.
Ja.
Och hon lyckades bli den tidernas äldsta VM-medaljör på damsidan. Mm. Och lyckades ta bronspengen.
Ja, igen. Hon, det var inte länge sedan hon kom tillbaka. Hon bröt i armen här, jag tror det var i höstas. Va?
Mm.
Och var ju borta här i början på säsongen. Men ja, hon är ju ett unikum. Alltså.
Ja.
Hon är ju det liksom. Hon är bra i allt och kommer tillbaka blixtsnabbt. Det är ju grymt imponerande. Alltså. Och ta medalj igen på VM. Det är ju häftigt.
En riktig superstjärna också. En skön personlighet, ja. Och som har en utstrålning som sticker ut lite.
Ja, hon är ju liksom lite flashy. Hon är kanske lite flashigare än många andra i det avseendet. Hon rör sig ibland lite flashigare. Hon är ju... var ihop med Tiger Woods och ja, du vet, lite sådär, va? Och sen har ju USA en annan superstjärna. De har ju haft många stjärnor under årens lopp. Bode Miller kanske var en av de stökigaste stjärnorna de har haft.
Ja.
Men sen har de med Michaela Schifrin nu också till de här grenarna som hon kommer väl allra bäst till sin rätt, framförallt i slalom då, som är sista helgen.
Just det. Är det några övriga resultat sådär som du känner är värd att ta upp? Vi kan väl nämna.
Ja, det har varit lite skrällar och sådär. Hirscher torskar ju kombinationstävlingen med en hundradel. Det är fan inte mycket.
Den är tuff alltså.
Ja. Ja. Det var ju Luca Erni från Schweiz som vann den. Och så ytterligare bara en 3-4 hundradelar till tredjeplatsen. Det var ju såhär superjämnt.
Ja.
Men annars är det ju, ja, jag vet inte om vi hann med förra veckan och pratade om Erik Gay som har gjort succé. Vann ju Super-G'n och så blev han ju tvåa i startloppet. Och han är ju 35 bast, Erik Gay. Och var ju inte en av dem som de snackade om som några medaljkandidater. Men kanadensarna var bra.
Ja. Bra.
Men det kommer mera. Det kommer mera. Det är ju nu våra grenar kommer.
Just det.
Slalomen framför allt. På både dam- och herrsidan.
Ja,
sen blir det kul att följa Mats Olsson på storslalom och kolla vad han kan göra.
Precis. Mm. Vi får återkomma till det i kommande poddar.
Yes.
Vi har ju vår ambition att vi ska podda nu varje vecka.
Varje vecka!
Så vi kör hårt.
52 pods in one year.
Exactly. Så häng med.
Säger man pods?
Pods, ja. Pods. Pods.
Pads.
Du, vet vad det är dags för nu?
Nej!
Jag ser att du börjar bli lite svettig i pannan.
Ja. Annars då är det bra.
Försök inte stala nu. Nu kör vi. Och det är dags för Roberto svara.
Jag är så spänd att veta vad som ligger i potten sen.
Är du beredd på första frågan?
Yes.
Vad heter Finlands sämsta skidåkare?
Inge Glit inte att säga, men det är ju Norges.
Halkio Halkilainen. Halkilainen. Det var en skojfråga. Här kommer de riktigt.
Visste du den om Norge?
Va? Nej.
Hade du inte hört?
Nej, ingen glid.
Ingen glid.
Ja, det var bra. Det var riktigt bra. Du får en bonuspoäng på den. Skämt åsida, här kommer då de...
Om jag vinner, då kanske det blir all inclusive med tanke på inga glid.
Exakt, då se. Blir det all inclusive i Thailand. Jag har redan bokat resan, så att jag måste jag boka den om du inte tar poäng här. Okej, eller om du inte får alla rätt. Det är, nej, det som är kriteriet. Vilken känd idrottsmans biografi kallas You Cannot Be Serious? Och det är tre alternativ om du vill ha dem.
Yes.
Är det John McEnroe, Muhammad Ali eller George Best?
Ja, det måste vara McEnroe. Är det inte en av hans klassiska...
You can't be serious!
You can't be serious!
Skriker till domaren.
Jerk!
Exakt.
Och så var det väl Davis Cup här i Sverige, i Kungliga Tennishallen. Han drog tennisracket rätt över vattenkannan.
Just
så det bara spruta is liksom upp i publiken. Och precis. De bua och han bara... skiter väl jag i.
Ja.
Vilken hård alltså. Ja. Han jobbar på Eurosport nu.
Han gör det, ja. Han är rätt bra som kommentator, tycker, ja, jag. Men det är kontraster på honom och Björn Borg när de spelade. Den ena var väldigt lugn och, ja, fokuserad, och en var skogstokig.
Ja. Helt sjövild till och med.
Ja. Ja, men de verkar komma överens nu ändå. Ja. Nästa fråga. Vi gör så som vanligt att vi drar svaren efteråt då. Mm. Men det var väl en hint om att det här var hyfsat rätt då.
Ja, ja, det känns ju.
Efterföljande diskussionen.
Förhoppningsvis.
Koka, Jukko och Vasari är poäng i en sport. Vilken sport? Är det karate, kickboxning eller judo?
Shit alltså. Vasado?
Vasado för något? Koka, Jukko och Vasari.
Koka kan man ju blanda ihop med något annat. Jukko också, ja. Och sen Vasado.
Wasabi.
Wasabi.
Wasari.
Jaha, wasari. Wasabi, yes. Då har man ju maten.
Exakt, det ska jag bara.
Det är gröna jättestarka.
Det är poäng i en sport.
Det är poäng i en sport. Du, jag ska säga att jag kommenterade karate en gång och jag har aldrig fått så mycket skit i mitt liv alltså. Hur fan vad jag ångrar mig, och då vet jag inte om jag sa wasari.
Sa du wasari då?
Ja, det är kanske därför jag fick skit, för att det var en judoterm. Men du, jag tar judo.
Du tar judo, ja. Mm. Okej. Då går vi vidare då. I konståkning finns det ett hopp uppkallat efter konståkaren Ulrich Schalkow.
Ja.
Vilket land kom han ifrån?
Schalkow. Vet du, jag har för mig att det är en svensk, vet du. Jag säger Sverige.
Utan alternativ,
ja,
tar du Sverige.
För jag är tämligen säker alltså.
Ja, det är modigt.
Mm.
Bra där.
Var Sverige med som alternativ?
Sverige var med som alternativ.
Ja, okay.
Så du kan vara trygg. De alternativen som vi har där är Österrike, Tyskland och Sverige.
Ja, men jag säger Sverige.
Yes. Jag måste ju få skjuta in en basketfråga här då.
Ja, okay.
Vem har gjort mest poäng i NBA i basket i USA genom tiderna? Är det Michael Jordan, Will Chamberlain eller Kareem Abdul-Jabbar?
Shit alltså, Kareem Abdul-Jabbar, han var ju länge som fasen proffs, men det var ju Jordan. Men Jordan la ju av en period och kom tillbaka sen. Men han måste väl nästan ha rekordet alltså. Jag säger Michael Jordan.
Du säger Michael Jordan?
Du ser besviken ut.
Jag är ju pokerface, jag säger ingenting här. Okay.
Eller så ser du jävligt nöjd ut för att du slipper.
Cancel Thailand trip för Wacky, Mr. Wacky. Okej, sista frågan. Vilket engelskt fotbollslag har vunnit Europacupen fler gånger än den inhemska ligan?
Vad sa du? Vilket
engelskt fotbollslag, ja, har vunnit Europacupen fler gånger än den inhemska ligan? Alternativ?
Ja.
Är det Leeds? Är det Nottingham? Eller är det Newcastle?
Det där var ju... Får jag ringa Erik Niva?
Ring en vän.
Får jag ringa Erik Niva? Får jag ringa Sladjan?
Gör det.
De vet ju det här. Leeds. Undrar om de har vunnit Europacupen. Jag vet inte, men liksom, jag går tillbaka till när jag var lite yngre. Mot Nottingham så är jag jävla heta ett tag. Jag tar dem, ja.
Okej, okay, ja. Till Nottingham. Då har vi ställt de frågorna vi ska ställa. Eller jag har ställt dem till dig, ja. Och du har svarat.
Yes.
Är du beredd för facit?
Ja.
Vilken känd idrottsmans biografi kallas You Cannot Be Serious? Och mycket riktigt svarade du rätt på John McEnroe. Och sen hade vi Coco Yoko Vasari. En poäng i vilken sport?
Men vadå, var det andra frågan? Ja, det var det.
Ja. Och du svarade judo. Och det är också rätt.
Yes!
Mycket bra.
Det var därför jag fick skit. Förutom att jag sa karate eller någonting sånt där några gånger också.
Ja, det kan ha varit därför.
Det var.
Och sen hade vi en fråga som löd: i konståkning finns det ett hopp uppkallat efter konståkaren Ulrik Salkov. Vilket land kom han ifrån? Du svarade Sverige, och det är också mycket riktigt rätt.
Ja.
Nu är jag imponerad där. 3 av 3.
Jag har redan tagit på mig
öka svårighetsgraden här för att du skulle liksom...
Jag har redan tagit på mig min kortärmade blommiga skjorta och knäppt upp de 2 översta knapparna.
Du kan visualisera en sandstrand i Thailand där du sitter med en drink i handen. Jag skulle inte göra det riktigt ännu, Roberto. Nu kommer vi till basketfrågan. Och vem har gjort mest poäng i NBA i basket i USA genom tiderna? Och ditt svar var Michael Jordan. Och det är ju ett förståeligt svar eftersom Michael Jordan var så otroligt bra.
Men då var det Bergs.
Men det är...
Var det Kareem Abdul-Jabbar?
Det var det. Eller det är det.
Jag var inne på det, vet du. Han var ju proffs så himla länge också. Utan avbrott.
Exakt. Han höll på många år, och som du var inne på så hade ju Michael Jordan ett break där han spelade baseball under en period och sa att han ville förverkliga sin dröm att bli väldigt duktig eller professionell baseballspelare. Det var ju hans pappas dröm, och när hans pappas, när han dog och gick bort, så ville han förverkliga den drömmen för sin pappa.
Ja.
Så då hoppade han på baseball, men han hade inte någon jättestor framgång där. Så att en dag kom det ett fax till alla mediehus i USA.
Jag förstår att det var ett tag sedan. Det kom ett fax.
På den tiden så kommunicerade man via fax. Och vet du vad det stod på det faxet till alla tidningar?
Nej. I'm back.
I'm back.
Nej, lägg av.
Det stod bara de 2 orden. I'm back.
Du skojar.
Ja. Och det betydde att Jordan knöt skorna igen och spelade några säsonger till.
Ja.
Men det räckte inte för att skrapa ihop mest poäng, utan Kareem Abdul-Jabbar var det som, eller så är det som har det rekordet. Sen har vi sista frågan.
Då har jag tagit på mig Lovica-vantarna igen. Skjortan är nedtryckt i ryggsäcken.
Cancel Thailand trip. Okej, men du kan trösta dig med att du faktiskt hade rätt på sista frågan. Och det var: vilket engelskt fotbollslag har vunnit Europacupen fler gånger än den inhemska ligan? Och du svarade Nottingham, och det är ju mycket riktigt rätt.
Ja.
Det var imponerande. 4 av 5, Roberto. Bra jobbat. Det var ändå en lite svårare nivå idag än vad det har varit kanske tidigare gånger. Så att,
jag var och vände i Märsta på väg till Arlanda.
Du var bra nära. Jag trodde
fick bara kliva ur, in på nästa tåg och tillbaka hem igen.
Exakt. Jag hade kastat in fotbollsfrågan som en svår, så jag skulle slippa betala Thailands resan som är första priset. Men den tog du ju, men nu var det basket du åkte dit på. Så kan det gå.
Ja, ja.
Bra, Roberto. Vi går vidare.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad har vi mer då? Vad har hänt mer den här veckan egentligen?
En stor händelse i fotbollsvärlden är ju att Kim Källström är tillbaka i svensk fotboll.
Ja.
Och har signerat kontrakt med Djurgården.
Och du som är djurgårdare säger?
Jag säger yay, yippie!
Ja.
Väldigt
Vilket
roligt.
Vilket mottagande han fick. Det var ju helt galet. Alltså.
Verkligen.
Först var det på Arlanda, va, tror jag.
Precis. Ja. Många supportrar som var där och mötte honom. Och sen fick han ju väldigt bra bemötande när han var med på och kikade på första matchen.
Mm.
Så att det blir spännande att se vilken form han är och vad han kan uträtta sina sista år på karriären. Men det är bra för svensk fotboll att det kommer tillbaka stora stjärnor som spelar sista åren i Sverige.
Han är, vi pratade om det för någon podd sen, han är väldigt omtyckt och, så att det kommer nog göra stor nytta för svensk fotboll. Och sen har han ju lite närmare när han ska vara expert och träffa mina kollegor på Kanal 5.
Just det.
Där han har varit expert i fotboll och gjort det skitbra.
Ja.
Mm.
Så vi får se mer av Kim här framöver.
Ja. Det ska bli intressant att se vad det kan komma att innebära. Inte minst för Djurgården alltså. Mm. Men liksom rent publikt också lite grann så där. Drar han med folk, tro? Eller, ja, det blir intressant.
Verkligen. Och det är bra för allsvensk fotboll att det är fler klubbar som får bra lag så att det blir en bra nivå på ligan, kan man konstatera. Sen gör det ju inget om Djurgården vinner då, såklart. Men det...
Nej, du tycker det.
det behövs lite bra spelare för att utmana Malmö, tror jag.
Mm.
De har en bra god ekonomi. Även AIK har ju god ekonomi nu med tanke på de senaste försäljningarna. De har
verkligen.
Så det blir spännande att se.
Men de tar det lugnt med Alexander Isak i Tyskland.
Ja, spara honom lite.
Han är ung, vet du.
Mm. De har ju många unga spelare i Dortmund. Så att de har vi många att satsa på.
Mm.
Så vi får se hur han utvecklas där. Men jag tror
det
att
blir
han har...
väldigt intressant liga ur svensk synvinkel. Det var det ju också innan Alexander Isak. Vi har ju Emil Forsberg, Lil Foppa som spelar i tyska ligan. Och den går ju på Eurosport. Eurosport 2 har ju rättigheterna för Bundesliga. Så att det är ju en väldigt intressant svensk liga.
Verkligen.
Mm.
Och han gör bra där.
Ja, Emil. Verkligen. Emil har ju varit grym där.
Ja, vi ska gå vidare till längdskidåkning. Och vi kan väl börja med att prata lite grann om Johaugs avstängning.
Ja, Therese Johaug fick ju sin avstängning nu. 13 månader stannade på.
Ja.
Och det var ju liksom sådär. Ett år i minimum för den förseelsen.
Ja.
Enligt WADAs regler. 14 månader sa ju Antidoping Norge att de tyckte att de skulle vara avstängd. Och sen är det ju då domsutvalget som bestämmer straffsatsen då. Och de drog ju till med 13 månader då. Så de sänkte ju liksom en månad från det föreslagna. Och en av anledningarna var ju att den märkning, alltså dopingmärkningen som var på asken, som finns i Italien, är en italiensk företeelse. Och att man liksom inte... Ja, den finns ju inte i Norge, det finns tydligen bara i Italien kanske då, den där märkningen. Och att på grund av det då så skulle de få en lite kortare straff. Men jag tror faktiskt att det där kommer WADA eller internationella skidförbundet. Alltså WADA är ju världsomspännande antidopningsbyrån då.
Just det.
Men antingen de eller internationella skidförbundet kommer att överklaga det här beslutet. De vill nog ha hårdare straff.
Du tror det?
Ja. Det blev lite för skräddarsytt, känns det som.
Ja.
För nu med 13 månader som hon har varit avstängd sedan 18 oktober så är hon ju tillbaka 18 november.
Ja.
Och då hinner hon komma igång till världscupsäsongen. I Beitostölen har man redan pratat om att man vill flytta sin helg en vecka framåt i tiden så att hon ska kunna vara med där och köra.
Mm.
Och så hinner hon ju kvalificera sig och förbereda sig för OS på ett bra sätt då.
Just det.
Och det är ju klart att det skrev jag också i min blogg faktiskt där jag har en massa andra frågor. Jag kan gå in där och titta ni som är intresserade på vacker.se har jag min Eurosport-blogg. så är det liksom ett antal funderingar som jag har, liksom, varför man inte var lite hårdare och tuffare i sin utfrågning och det här förhörsdagen de hade för några veckor sedan. För det är ju flera saker som jag tycker är jäkligt anmärkningsvärda, alltså. Och jag menar, WADA och internationella skidförbundet, de kommer ju inte att ha i åtanke ett olympiskt spel till exempel, när det kommer att gå, vad det skulle innebära för henne att bli avstängd 1,5 år, kanske 2 år, utan de ser ju bara till förseelsen, ja, inte liksom till
omständigheterna, ja, kring henne och
men många tycker karriär, liksom att man i Norge kanske då, och det här är ju inte norska skidförbundet som stänger av henne 13 månader, utan det är alltså Norges idrottsförbunds det är en domsutvalget som det heter då, det är ju 3 domare som bestämmer liksom det här, vad det nu ska bli för straffsats. Men jag tror att det kommer bli överklagat och att det kanske faktiskt blir så att de missar OS i alla fall.
Du tror det?
Ja, det kan bli så. För hon, jag menar, man har ju jämfört med flera andra fall för flera år sedan. Men sen dess har man ju faktiskt skärpt straffsatserna. Så att idag är ju egentligen grunden för dopningsavstängning 4 år. Sen kan man ju få, beroende på omständigheterna, ett lägre straff än de 4 åren. Men grunden är ju 4 år. Så att då blir det liksom 13 månader. Det är det absolut lägsta du kan få. Ja, i stort sett det lägsta du kan få. Ja, det blir intressant att följa den fortsättningen. Jag tror inte hon kan slappna av än.
Nej.
För är det 13 månader, då är det ju bara att köra igång. Liksom. Hon har ju varit igång med träning hela tiden.
Ja.
Så hon kommer ju dominera nästa vinter i alla fall.
Ja.
Men frågan är om de nöjer sig med den, med tanke på den, alltså den klantighet faktiskt både från läkare men också av henne som inte kollar upp det. En salva som är köpt i Italien, italienska apotek, vet man ju. Man kan ju få tag i nästan vad som helst utan recept i Italien. Och det vet alla. Liksom, det är ju, då måste man ju vara extra försiktig.
Ja.
Och inte minst en andra åsikt. Liksom. För nu var ju han lite allsmäktig i stort sett, hennes läkare Bendixander. Att det han sa, det var ju liksom... Ja, det var ju lag ungefär.
Inte så mycket ifrågasättande. Nej, och följdfrågor.
Nej, utan det var bara... Sådär.
Ja.
Nej,
fortsättning följer.
Det är absolut.
Är det något mer kring längdskidåkningen?
Ja, alltså det är ju svenska gänget är ju på hög höjd och ska ju nu tävla i Otepää i helgen, som vi för övrigt direkt sänder på Eurosport. Johan Olsson är tillbaka efter sjukdom. Knappt om tid, men är det någon som ska kunna göra något bra resultat ändå så är det ju han. VM börjar ju den 22 med kvallopp och sen 23 börjar tävlingarna på riktigt.
Ja.
Så att det är ju det som är på gång.
Det är mycket runt hörnet.
Ja, precis.
I Lahti.
Och sen är det många som funderar, hur bra kommer Petter Northug att vara,
ja,
på VM?
Nu vad
tror
du?
Nu har han helt värdelös. Ja, det är alltså, jag tycker det känns som att han kommer att få problem. Han har ju inte varit bra någon gång under den här vintern. Så att, och fick ju slå av liksom på träningen på grund av överträning. Och det är ju ingenting man skojar bort. Överträningen, det är liksom allvarligt. Alltså.
Ja, verkligen.
Och det finns ju till och med idrotter som har gått så långt så att de har faktiskt fått avsluta sina karriärer på grund av det. Nu tror jag inte han var riktigt så långt ner i källan, men det man har sett av honom här, det är ju de senaste veckorna, det är ju inte... något muntert för en skidälskare och inte för honom heller för den delen.
Just det. Jag sticker ut hakan och säger att jag tror att han kommer prestera jättebra.
Ja. Kul.
Så får vi se hur det går.
Ja.
Jag
kommer att få en Thailandsresa om man tar en medalj på VM.
Är det så?
Ja.
Det har vi inspelat nu. Så att,
Jag kommer att klippa bort det, men det är inspelat.
Jag ska gå och köpa en Hawaii-skjorta nu.
Kan förlåna min. Ja. Det verkar inte så jag kommer få använda den.
Du får ingen användning för den, så jag tar den. Ja, nej, jag tror på Northug. Jag tror att han har en bra plan och han har haft det tufft, men han är en riktig vinnare när det gäller mästerskap. Så
ja, han är,
jag tror att
det,
han
det är
lyckas.
Ja.
Du, avrundar vi lite med en sista fråga här, eller ämne, och det är Armand Duplantis.
Ja. Från Lafayette i Louisiana.
Yes.
Det är ju en våra nya friidrottsstjärna eventuellt, en blivande.
Ja.
17 bast, alltså född 1999, jag tror att han är novemberbarn. Och den här Armand Duplantis kommer från en riktig idrottsfamilj. Hans syskon är också duktiga i både friidrott, och jag tror den ena brorsan är baseballspelare. Pappan är ju gammal bra stavhoppare.
Just det.
Har ju hoppat 5,80. Men den här Armand Duplantis, han har ju slagit juniorvärldsrekordet 2 gånger nu. 5,70, eller lite drygt 5,70 till och med. Och nu 5,75.
Också i stavhopp ska, ja, också i stavhopp. Lägga till.
Ja. Inte i höjdhopp, för det hade ju...
Då hoppar man
då
högt.
Hade man blivit jätteimponerad. Ja, men det är ju grymt alltså. Ja. Och så ung. Och han är ju liksom... Alltså han har ju... Han måste ju ha, nu är inte jag någon expert i stavhopp, men han måste ju ha en fruktansvärt bra teknik. För han är ju rätt tanig. Han har ju inte kört någon styrketräning än i sitt liv. Utan,
nej.
Och han har ju en sån fjong i sitt hopp. Alltså, så det är liksom det där sista när han ska över ribban. Det är bara, jag såg det där 5,75-hoppet. Nu ska han bli bäst i familjen i år, först och främst, har han ju sagt.
Just
och då
det.
Lär han ju hoppa 5,81 minst då. Men han tävlar för Sverige. Han menar ju på att liksom friidrotten, till skillnad mot många andra idrotter, så är, eller så många andra tror rättare sagt, så är inte friidrotten så här jättestor i USA. Det är många som tror att, ja, det är liksom gigantiskt, men det är ju, jag har ju sett lite friidrottstävlingar på TV från USA. Det är inte så att folk bara hänger över staketen för det är så mycket folk på läktaren, utan han tycker att han kan få mycket bättre stöd. Sporten är större i Sverige. Och därför tävlar han under svensk flagg, Armand Duplantis.
Mm.
Hans mamma Helena Hedlund, hon är ju från Avesta. Hon är Kulla.
Kulla.
Han säger inte Dalkulla. Jag får alltid skäll när jag säger Dalkulla. För att det är som att säga Kulla.
Ja.
För Kulla kan man bara vara i Dalarna.
Ja.
Sägs det. Men hur som helst, hon är från Avesta, åkte över till USA och träffade Greg då, gifte sig, och därför han har ju dubbelt medborgarskap, dubbla pass och kan tävla för Sverige. Så det blir spännande att följa honom. Tävlade för IK Stål då, just Avesta, men vad förstått så har han ju bytt klubb nu till Uppsala.
Just det.
Som han tävlar för. Men 5,75 som 17-åring, det är, och har inte börjat träna styrkan och vidare än. Vilket ju till syvende och sist, går du över 6 meter, antar jag väl att man lär ju köra något skivstångspass i veckan. Ja. Så småningom.
Så ja, han närmar sig utomhus rekordet för junior på 5,80.
Mm.
Och det är ju bara en tidsfråga innan, ja, han tar det, känns det som. Mondo som han kallas. Som
yes.
Smeknamn.
Och come on, Mondo!
Svenska rekordet har ju gäng på 5,81.
Ja.
Och det ryker väl snart också.
Al-Haji.
Exakt.
Al-Haji gäng. Ja, det lär ju också ryka, som sagt, ja, var.
Och Mondo har 2 säsonger kvar som junior, så ja, att det är väl en av de största,
och det är inomhus de här rekorden han tagit.
Ja. Nu. Ja. Ja. Men det är en av de största talangerna i världen just nu, känns det som. Ja. Inte bara i Sverige. Så att det,
coolt,
blir spännande att se. Följa, ja, honom.
Mm.
Bra! Vi ska runda av här och lyssna på din intervju, ja, med Emma Johansson.
Yes!
Får vi fråga henne vad det är för säsong hon håller på att starta upp?
Ja.
Får vi reda på det?
Det blir väldigt intressant.
Ja.
Är det svampsäsongen? Eller chokladsäsongen i Belgien? Vet du, mycket choklad?
Provsmaka.
Ja, precis. Eller är det en cykelsäsong? Såklart. Exakt. Såklart att det är. Ja, vad kul att hon vill ställa upp på det här. Så vi har väl på den.
Det gör vi, tycker jag.
Ja. Går bilen bra eller?
Ja,
har du fått några böter den här veckan?
Ja, några stycken.
Ja, men vad fan, du får ju skärpa det. Helt otroligt alltså.
Ja, det är så när man bor i stan.
Ja.
Grymt.
I människobyn, ja, som min kompis Torbjörn säger.
Precis. Grymt, Roberto. Tack för idag. Tack för er som har lyssnat.
Thank you.
Ha det bra.
Muchas gracias. Danke schön.
Hej då.
Tack så mycket då. Hörs, hej. Johansson dricker kaffe.
Ja. Och, det är fint, vet du.
Vart är du i världen? Vi kör ju det här på Skype, kan vi säga på en gång.
Ja, nej, men jag är hemma. Hemma i Norge, i Tönsberg.
Ja.
Äh.
Och du har varit ute och cyklat då?
Ja, precis. Måste ju försöka ta igen lite grann. Jag har inte haft så mycket tid att träna här de sista månaderna. Så det,
varför då?
Ja, du börjar ju närma sig säsongstart. Jag ska, nej, för jag har ju hållit på att spela in lite tv-grejer.
Ja, 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 ja.
Och varit på kors och tvärs.
Men du, är det flera grejer? För jag vet ju att mina kompisar på Kanal 5, de har ju spelat in Superstar.
Mm. Ja, men precis.
Hur var det?
Så det, nej, men det var ju jätteroligt. Riktigt skoj. Mm. Och ett härligt, härligt gäng som var iväg. Och så, för en annan som inte, jag visste inte ens vad synk var innan jag kom dit. Så det var ju lite, vart mycket, mycket nytt. Ja. Men nej, det var riktigt. Ja, en kul upplevelse. Bara.
Det märks, jag har ju sett några av avsnitten. Det märks ju att det är ju fan ingen skoj det där. Alla går ju in 100% liksom på det där.
Ja, alltså, och det tyckte jag var ganska svårt ändå. Just den där tävlingsbiten. Jag tror någonting med att man är så van att tävla. Och man är så van att tävla i saker som man kan.
Ja.
Och det är att tävla i saker som man inte kan. Det är ju, alltså man gör ju sitt bästa, men det är ju, man är ju ganska, jag tycker det är ganska så här acceptabelt när man inser att man inte är bra på någonting. Ja. Ändå. Ganska mycket man inte är bra på.
Men du, är det någon annan tv-produktion du har varit med på?
Ja, precis.
Är det hemligt?
Nej, men det är väl ute och officiellt, men jag vet inte hur mycket man ska prata om det. Det är bättre att inte prata om det, det kommer så småningom.
Ja, det har inte blivit officiellt. En cliffhanger?
Jo, det är officiellt, men jag vet inte.
Är det norskt? Är det svenskt?
Nej, det är svensk-norskt, kan man säga. Det största äventyret.
Ja, ja, ja.
Men så är det ju landskamp den här gången. Det är så här att man tävlar lite olika, att Sverige och Norge faktiskt är med.
Ja, vad kul. Vilken grej. Ja. Men du, när jag kontaktade Martin, din man, så sa han att... Vi håller på att göra oss i ordning. Vi ska åka till Belgien för säsongsöppningen. Och eftersom du har ju gått ut med att du har lagt av, då undrar jag i podden här innan intervjun, är det säsong för svampplockning? Är det säsong för nya choklader som kommer ut i Belgien? Eller är det faktiskt så att du ska tävla lite grann fortfarande?
Alltså, det är ju så här att jag har slutat cykla på den högsta nivån. Och det blir ju ännu mer påmint just nu när jag inte har cyklat så mycket. Annars brukar jag 100 timmar i januari och nu tror jag hade 25 liksom.
Ja.
Så formen är ju långt ifrån. Och jag ska ju vara med. Jag har ju kontrakt med laget ett år till och ska ju vara med på... kanske köra några tävlingar längre fram, men mycket mer på liksom mer, jag ska säga, inte coaching, men lite vägledning och jobba lite mer, alltså kunna föra vidare min erfarenhet helt enkelt mot dem, framförallt mot de yngre cyklisterna som är på laget då. Så det är väl det min roll kommer att vara lite grann, och så mycket uppemot liksom sponsorer och andra saker som också händer. Det är ju inte bara tävlingar när man kör ett lag, utan det är ganska många andra evenemang som försiggår där vi måste ha cyklister representerade, och det får väl, det blir ju, jag kommer nog bli satt på många av dem.
Ja, det blir också lite avlastning kanske för många av de andra cyklisterna liksom som har den här tävlingsverksamheten att tänka på, så kan de ju plocka in dig liksom som någon form av lite PR, sponsorer och så vidare.
Precis. Så det är väl det. Det är väl det jag ska göra, och det vet jag också att det skulle ha varit uppskattat när man, alltså när man håller på nu och har full fokus själv på att prestera i de största tävlingarna, så har du inte så mycket tid över, och det är ganska svårt att prioritera in en helg på en cykelmässa till exempel. Det vill ju gå ut över många timmars träning som du kanske annars skulle gjort då. Så det får bli min roll.
Ja, men du, Emilia Fahlin har ju kommit in i laget. Vad tror vi om henne?
Nej, men det blir jätteskoj. Det ska bli riktigt kul att se nu. Jag kommer åka ner som sagt redan till helgen här. Och så kommer laget in måndag, tisdag. Och så ska vi ha lagträning på banan på onsdag. Och det blir häftigt att ha Emilia på plats också. Och få jobba lite närmare med henne. Och kunna följa hon ännu mer. Men när du, alltså, eller egentligen följer alla ännu mer. Annars är man ju så fokuserad på sig själv och sina förberedelser. Att, ja, det är lite tid till att och kanske bara den, ja, inte vet jag. Jag vet inte, men alltså, kunna hjälpa ändå och stötta. Det är lite svårt att få till det när man väl håller på själv.
Mm. Du, Martin då, vad ska han göra? Har han någon roll i cykelvärlden men, när du har lagt av?
Ja, men Martin ska ju vara sportdirektör i Wiggle. Ska han. Så han ska göra, det blir ju, jag vet inte hur många tävlingar, men ja, han då tillsammans med Donna ska dela på sportchefsrollen. Vilket gör att vi kommer kunna jobba ganska mycket tillsammans och vara ute på många av tävlingarna. Tillsammans, och han känner ju många av de här tjejerna också sen förut och så där, så han startar väl med, de ska göra ett newsblatt tillsammans, han och Donna. Och sen så så kör det ju igång.
Sen är det igång, vet du.
Kors och tvärs överallt.
Men du, Emma, nu har ju du kanske, jag vet inte, jag förstår ju att du har väl haft fullt upp just med de här tv-inspelningarna och sådär, men du måste väl ändå lyckats och fundera lite grann på det du har gjort liksom i karriären. För tidigare, då kör man ju bara. Man lever sin lilla bubbla och kör.
Mm.
Men har du tänkt någonting på det som har varit?
Alltså egentligen inte. Jag har inte haft så himla mycket tid. Jag sa den här vintern är nog den vintern som har varit, som jag har varit minst hemma på typ de senaste 10 åren, tror jag. Jag har nog inte mer än 2-3 veckor totalt sedan oktober. Så det har varit, men samtidigt som när man är ute, alltså speciellt när man gör de här tv-grejerna, så möter man ju väldigt många, alltså atleter som har gjort den här samma resan som jag är på väg in i just nu. Och det har jag tyckt varit väldigt intressant att höra hur alla andra har tacklat det, vad man har mött på, hur man kanske har tagit med sig karriären in i liksom framtida yrken, eller ja, hur lång tid det har tagit för dem att finna ut av vad de ska bli liksom, nu när de inte håller på med idrott längre. Och det, utan att jag egentligen blir så mycket klokare. Jag har ju fått ganska mycket tips och råd, men det enda så här konstant är liksom att nu börjar depressionen typ.
Ja.
När du går ifrån att vara liksom hero to zero.
Det kommer du aldrig att bli zero. Hörru du, lugn och fin. Det kommer aldrig att bli zero för fasiken.
Nej då. Nej, men lite så här, alltså man tappar i sig själv lite grann. Och det är någonting som jag, det känner jag igen mig väldigt så här i. Just det att tidigare så har man sitt träningspass som ska genomföras. Och när man har gjort det, om det liksom så var kanske på en lätt dag, 45 minuter på rullen. Eller 6-7 timmar på en tuff distansdag, så var du liksom färdig. Då hade du gjort det som var viktigast för dagen. Men alltså nu så blir det en sån här evigt sökande efter någon form av tillfredsställelse. Och den infinner sig aldrig. Liksom.
Mm.
Men det är en väldigt stor utmaning. Det märker jag väldigt på.
Men då kanske det är bra att ha just, alltså vara kvar i miljön som du är. För det är ju många cyklister som ju upplever det som att när de väl är liksom ute ur sporten, då försvinner de helt liksom. Och då från dag ett de lägger av, så slutar telefonen att ringa. Det är ingen som fixar i ordning det ena och det andra och det tredje till dem och sådär. Men här har ju du chansen liksom att leva kvar i miljön, träffa samma människor fortfarande, och sen liksom sen om du är kvar där nästa år eller inte, då har du i alla fall en utfasning liksom mot, och kanske fundera på och kommer fram till att vad du ska göra framöver.
Ja, men precis. Alltså jag känner ju att jag är så himla tacksam att jag fått den här möjligheten att kunna vara kvar och ändå leva det livet som man har levt under så många år. Och, och som sagt, som du säger också, det är fortfarande att ha kontakt med alla i cykelklungan, men sen även uppemot sponsorer och samarbetspartner som man har haft i så många år. Så kan ju fort vara att det är de dörrarna också som skapar ett framtida jobb liksom utanför den här cirkusen sådär. Så jag är jättetacksam. Jag tycker det känns jättebra att inte behöver stressa iväg och hitta ett 7-4 jobb någonstans. Utan ändå kan fortsätta leva där. Det är ju det är ju en livsstil. Det är ju inte bara ett jobb att vara idrottsutövare, utan det är så pass fri också. Och det tror jag kanske är den största förändringen när man, om man eventuellt då får ett fast jobb där man måste komma till tid någonstans. Man är van att vara sin egna chef, och det tror jag ja, kanske blir svåraste omställningen.
Mm. Du, tre individuella VM-medaljer, två OS-silver, världskupptävlingar har du vunnit, etapplopp i massor. Fasen, det är en fin karriär att se tillbaka på.
Jo, men verkligen. Det är klart, alltså, jag har fått ut otroligt mycket av de här åren. Och, alltså, framförallt liksom den resan man har gjort, alla människor man har mött på vägen och Martin med det. Så det är liksom... jag skulle inte gjort så, jag tror inte jag skulle ha gjort någonting annorlunda om jag fick göra om igen. Och det är klart, fortfarande så det är lite det här att man aldrig fick till den världsmästartröjan eller att man fick den där guldmedaljen, men å andra sidan så har det varit väldigt många år på hög nivå, och det värderar jag också väldigt, väldigt stort.
Du nämnde ju Martin mitt i det här också, han är ju gammal cyklist, och det var ju just cyklingen som förde er samman. Mycket har han betytt liksom. Hade du klarat av den här resan och de här enorma resultaten och en så lång karriär utan honom, tror du?
Ja, men det är klart, allting tog ju, alltså jag hade ju säkert anlag och vilja och liksom psyke till det redan innan, men det var ju först när jag träffade Martin som det vart lite mer struktur på det, och jag fick någon som kunde vara där hela tiden och stötta på ännu närmare håll. Så det var ju, alltså gjorde ju att jag ändå kunde ta så stora kliv på väldigt kort tid innan OS i Peking. Och att vi ändå sen, alltså vi har ju ändå prioriterat det också, att han ska kunna vara med och att vi ska kunna göra det. Ja. Och då har det inte varit, det har ju varit lika viktigt den här relationen som vi har haft. För jag tror att ska du kombinera en relation och en proffskarriär och man ska bo på skilda håll, med tanke på hur många resdagar man har, så är det ju väldigt svårt att få det att fungera. Och det, ja, det känns ändå som att vi har tagit många val, liksom medvetna val under karriären, som har gjort att man har haft det så himla roligt. Att det inte bara har varit ett slit mot framgång, utan man har ändå levt livet. Den liksom, ja, det har varit en härlig livsstil under de åren. Och det är väl någonting som man kanske är rädd för nu också, när man ska gå ifrån det här. Att vi vet ju inte så mycket annat, utan det är det här vi har gjort i alla år. Vi har bott tillsammans och åkt ner, så alltså bott i Belgien, och så har man rest runt och alltid haft cyklar med. Och har väl i stort sett nästan aldrig rest utan att det har varit relaterat till någon form av cykling. Liksom. Så det är, ja...
Men du vet, framtiden brukar också vara väldigt spännande, och det finns ju mycket kul att göra. Speciellt om man har liksom levt som ni har gjort, så kan man fortsätta att göra, vet du. Bara som en liten passus sådär. Innan vi avslutar, Emma, så, för vi pratade här förut om vilka det kommer att handla om i år och sådär, och jag nämnde några namn och sådär. Bland andra nämnde jag ju då Annemiek van Vleuten. Och du och jag har ju aldrig pratat riktigt om hur du upplevde den här finalen på olympiska spelen. När hon åkte omkull, jag antar väl att ni var varse om att hon åkte omkull. Såg ni henne där vid sidan av vägen?
Ja, alltså vi visste ju inte att... för det första så har ju inte vi någon radiokommunikation. Nej. Så man vet ju ingenting av vad som händer, verkligen framför eller bakom det. Alltså jag visste ju när vi gick över toppen att här i den här utförsbacken så kan du kan inte vinna tävlingen här, men du kan fort förlora den. Och det såg vi också från herrarnas lopp. Så, och i tillägg, när vi går över toppen så börjar det ju regna.
Ja.
Så att när vi kommer längre ner och vi ser hur de står liksom flaggvakten och ser till oss att de förstår att det såg inte bra ut, alltså när vi passerade den vinkeln hon låg i och med huvudet, och hon låter inte, hon rör sig inte, så det, nej, det var en otäck syn var det.
Men är det någonting sådär som cyklist man tänker på sen när ni väl, jag menar, ni är ju mitt inne i det här, ni har ju hållit på att tävla flera timmar, kommer ner på slätan, jagar den som leder. Är det någonting du funderar på liksom, i ett sånt läge, eller har man bara fokus på mållinjen? Liksom?
Alltså, det där är ju jätte... Det första jag, liksom, när vi hade passerat där, jag märker ju, först blir vi alla, både Lisa och Anna och mig, vi blir ju liksom chockerade, men samtidigt som jag ser ju också att Anna tar ju, hon slutar ju nästan trampa liksom.
Så jag passerar, och det är Anna, Anna van der Breggen, och det är hennes lagkamrat du pratar om där. Mm.
Precis. Mm. Nej, så jag säger det, att fan, nu får vi bara, vi måste ju köra in Mara liksom, vi gör det för, nu kör vi för Fannevik. Så då, och då tror inte jag, då, från det att vi liksom hade fått igång ett samarbete, så tänkte inte vi så mycket mer, eller inte jag i alla fall, då var det mer framåt, och hade man ett mål, man jagade och, men så det första jag frågade när jag kom över mållinjen, det var ju, gick jag bort direkt till holländarna och lurade på hur det var liksom, ja. Hur går det med Mick? Men just i tävlingen, från det att vi liksom har fått igång det här samarbetet och vi märker att vi är på väg att ta in, då tänkte inte jag så mycket mer på det man som hade varit liksom.
Ja, det gick ju otroligt bra. Det tog ju bara någon vecka så var hon ju återigen en vinnare från flöjten. Hon vann ju ganska snart efter det OS-loppet i en internationella tävling. Så det var ju skönt i och för sig.
Precis.
Emma,
ja, det är jätteskönt.
Vi får ju anledning att höras fler gånger. Det var jättekul att du med så kort varsel kunde ställa upp. Ha en trevlig resa ner till Belgien. Ät mycket choklad och ta gärna med dig jättemycket tillbaka till mig tills vi ses nästa gång. Och så hälsar du
din... Men kommer inte du ner och hälsa på då?
Jo, faktiskt har jag ju sagt det under hela din karriär att du skulle hälsa på i Belgien. Men jag har fortfarande inte gjort det. Men det är, kanske.
Nej.
Kanske i år.
Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Jag ska ladda med choklad i alla fall.
Ja, gör det. Och sen går du och väcker Martin nu som har varit ute och cyklat och helt slut och ligger i soffan, vad jag förstår. Va? Jävla slöfock.
Ja, det ska jag göra. Ja. Jag hoppar på han lite grann.
Ha det så bra, Emma.
Detsamma.
Så hörs vi. Hej då. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.